Om någon liten överskrift ska nämnas idag så är det bönen och dess drivkrafter och plats i gudstjänsten. Det lät väl snyggt, va? Först skulle jag vilja, när vi har bett tillsammans här, att vi tittar på Apostlagärningarna och kapitel 6. Det är ett sånt där kapitel som jag tycker är väldigt fascinerande. Liksom många andra förstås, men hur annorlunda saker kan vara. Man kan ju tänka sig, skulle vi hantera liknande konflikter idag på samma sätt? Eller gör vi på något annat sätt? Jag vet inte. Från 6:e kapitlet står det så här. Vid den tiden då antalet lärjungar ökade började de grekisktalande judarna klaga på de infödda judarna över att deras änkor blev förbisedda vid den dagliga utdelningen. Då kallade de 12 till sig alla lärjungarna och sa: "Det är inte bra att vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse bland er 7 män som har gott anseende och uppfyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst." Alla de församlade tyckte att förslaget var gott, och de valde Stefanus, en man uppfylld av tro och den heliga ande, vidare Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikolaus, en proselyt från Antiochia. Dessa förde de fram inför apostlarna som bad och lade händerna på dem. Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron. Här kan man ju säga då att det var lite konflikter och klagomål i leden. Där det var ju fattigt och man hade ju daglig utdelning. Och det var lite press. Vi kan ju likna det med att när det blir pressat i församlingar och sånt här, det blir lite klagomål och börjar knorra. Men vad ledningen gör då är ju inte kanske riktigt vad vi alltid gör. Vi brukar ju börja samtala och försöka bena ut allting och börja i någon ände. Men de inviger sig på nytt, djupare i bön och till Guds ord, apostlarna. Och sen så tillsatte de alltså personal till matutdelningen, och som skulle ha då gott anseende, och de skulle vara uppfyllda av ande och vishet. Och vad blir resultatet? Ja, att antalet lärjungar ökade kraftigt. Så man ser där också, de gick direkt till källan, de gick till Gud själv och bad och liksom drog sig inte bort och in i problemen. Vi har så lätt ibland att man blir uppslukad, jag själv i alla fall, i problemen. Men de gick till källan och satte dit andra att lösa problemen. Och de satte inte in vilka som helst, de var tvungna att vara uppfyllda av ande och vishet. För det behövs vishet ibland att lösa problem. Till exempel det här matutdelningsproblemet då. Och där gillade Gud och svarade på så att det blev många, ökade kraftigt. Och det är kul att de säger antalet lärjungar. Så inte bara folk som besökte det, utan lärjungar, sådana som ville följa Jesus, ökade kraftigt. Det är vad man kallar väckelse. Lärjungar, för det är ju det vi vill ha. Gud är ju inte intresserad av mycket folk på en viss samling. Det är inget som imponerar på honom. Han har ju mycket folk i olika idrottsevenemang och sådär. Men just lärjungar söker ju Herren att dela sitt hjärta med. Människor som vill vara med honom, dela livet med honom, följa honom och så. Vi ska göra lite neddyk här, tänkte jag på. Just för att man behöver ibland spegla sig i Guds ord. Så att man inte fastnar i hur tiden är nu eller hur traditioner alltid har varit. Utan hur var mallen som Gud ville ha det. När Paulus skriver till Timoteus hur han ska leda en församling i Timoteus, det första brevet och kapitel 2 från vers 1. Det heter här i Svenska folkbibeln föreskrifter för gudstjänsten. Så är det intressant att se hur en gudstjänst var tänkt att vara. Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar, och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behaga Gud, vår frälsare, som vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor. En människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i alla ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne. Och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel. Jag talar sanning och ljuger inte, till hedningarnas lärare i tro och sanningen. Sen fortsätter han för den som vill läsa hemma lite grann mera i detalj att beskriva det hela. Men i alla fall, han talar många former av uttryck här för vad det ska innehålla. Bön, åkallan, förbön och tacksägelse. Och man kan väl kanske säga att han bland annat säger är att Gud ska ha sin plats i centrum. Man ska prisa och tacka honom och på det sättet inte styra för mycket med mänskliga tilltag, va? Utan det ska vara Jesus i fokus här, kan man ju enkelt säga att han uttrycker, för att han ger till inga andra saker som det måste innehålla, så att säga, utan det var just rikta sig mot Gud. Sen handlar det också om en långsiktig bön i gemenskap med Jesus, där Gud liksom får, som Lasse sa i inledningen här, han får liksom stämma av och leda våra hjärtan och också gripa våra hjärtan på ett sätt som vi inte kan ta oss själva, men som bara källan själv kan ge oss, som gör att våra böner också får genomslag i den synliga världen, så att vi får se människor omvända sig till Gud och öppna sig för Jesus i tro och bli räddade för evigheten. Och jag har förstått att det handlar ju inte om orden vi säger. Det finns ju inga ord som kan öppna det här, va? Utan det är ju hjärtat Gud läser. Han läser ju hjärtat. Jesus fick ju bönesvar, men det var ju hjärtat. Han var ju, stämde ju med Gud i hjärtat, va? Han var ju så i samklang med Gud Fader själv, så att han sa att vad Fadern gör, det gör Sonen. Jag gör ingenting som jag inte ser min Fader i himlen göra. Så vandrar ju Jesus alltså. Så att bönesvaren kom ju utifrån att han visste ju vad Gud ville. Så det är ju också en del i det hela, sökande bönen. Så att vi får tag i vad Gud vill. Och där är ju Gud inte alltid som vi. Vi har ju, precis som Lasse nämnde också, väldigt lätt att räkna ut saker i förskott. Så här blir det bra att göra. Men Gud kan ju överraska väldigt. Det ser man ju inte minst när israeliterna vandrar i öknen. Att nu ska ni gå där och nu ska ni göra sig. Han ledde dem på ett sätt som bara Gud kan, som har en blick ovanifrån. Vi har ju grodperspektiv på allting. I och med att vi är på jorden och tittar på saker och ting från det perspektivet. Gud, han vet ju flera år framåt och allting. Och hur till och med världen ska sluta och så. Och då är det mycket lättare att styra allting på ett bra sätt. Lite grann ska vi också se, vad var drivkrafterna som den heliga ande gav apostlarna? Till varför de gjorde det här? Ja, det är ju flera naturligtvis. Vi tittar på vad bibelordet säger om detta. Det andra Korintsebrevet, kapitel 5, tänkte jag läsa några verser bara. Först då talar han om, i femte kapitlet, lite grann om det här livet kontra det som kommer och kroppens, när vi lämnar kroppen är vi hos Herren och så vidare. Men från vers 10 talar han om några saker här. Och vad som driver honom. Ty vi måste alla träda fram inför Kristi domstol för att var och en ska få igen vad han har gjort här i livet, gott eller ont. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, försöker vi vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samveten. Inte så att vi på nytt vill rekommendera oss själva inför er, men ni får tillfälle att berömma er av oss, så att ni har något att svara dem som berömmer sig av yttre ting och inte av det som finns i hjärtat. Har vi varit borta från våra sinnen, var det för Gud. Är vi vid sans och besinning, så är det för er. Ty Kristi kärlek driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i alla ställe och därför har alla dött. Och han dog för alla, för att det som lever inte längre ska leva för sig själva, utan för honom som har dött och uppstått för dem. Här tar han upp, först börjar han med det med fruktan, frukta Herren, alltså Guds fruktan, och sen går han in på Kristi kärlek, alltså kärleken då. Guds fruktan, man skulle kunna borra ner sig mycket i sånt här, vad det är och sånt här, men det tänker jag inte göra, utan bara lite kort från Ordspråksboken, en enda vers som beskriver just vad det kan, vad Guds fruktan är. En del i alla fall vad Guds fruktan är. Och det är det 8:e kapitlet i Ordspråksboken och vers 13. Att frukta Herren är att hata det onda. Det var en kort definition. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod, ett ont leverne och en falsk mun. Det hatar jag. Sen finns det löften också i samband med, om vi tar kapitlet efter, 9 och vers 10. Och 11 där. Att frukta Herren är början till vishet. Alltså början till vishet. Att känna den helige är förstånd. Så säger han, ty genom mig ska dina dagar bli många och dina levnadsår förökas. Och det finns mycket att säga om det, men jag tänker inte gå in på det. Men det var ena benet det stod på, och andra var kärleken. Kärleken, hur föddes den då i apostlarnas och i våra hjärtan? Är det för att vi ville, eller för att vi var så duktiga, eller något sådant? Nej, det är det ju inte då. Vi ska titta på ett tillfälle när kärleken manifesteras på ett väldigt tydligt sätt i evangelierna. Och då ska vi ta Lukas, det 7:e kapitlet. Och det är det som har överskriften, synderskan som smorde Jesu fötter. Och då står det från Lukas 7 och 36 så här. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid, och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus, kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för en slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa det Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig honom 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus sa, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa det till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sa han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den där mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig, Gå i frid. Ja, så kan det gå om man bjuder hem Jesus och har en förutfattad bild över hur festen ska bli. Och när vi bjuder in Jesus i våra liv så vet vi heller inte riktigt vad han ska göra. Men vi vet att det han gör är mycket gott. Jesus gör det ju klart här att den här indelningen av människor som goda och onda kommer till korta ganska så snabbt. Han pratade om slags kvinna och så vidare, och visst, hon hade gjort sig skyldig säkert till mycket. Men det var lite svårare för farisén att se att han också var i behov av förlåtelse. Och också tillhör den skara som alla människor gör som är syndare. Och vi ser här också att det är ur förlåtelsen för våra synder som vår kärlek tänds. Alltså ur tacksamhetens jordmån i våra hjärtan, om man så säger. Alltså att man har fått mycket förlåtet som man inte är värd att få förlåtet. Jag vet, det var någon som sa så här: jag är så glad att jag är tacksam. Och det uttrycker ju väldigt det här. Det finns en glädje i tacksamheten. Men för att kunna se våra synder så behöver man ju ljus i vårt inre. Genom den heliga ande. Och genom att Guds ord kommer in och skär i mig. Så jag kan liksom spegla mig i ordet och se hur jag egentligen är inombords. Och det är också intressant att se i texten är att kärlekens djup står i proportion till just vår syndakännedom, alltså vår öppenhet för Jesus och ordet och vår förmåga att ta emot den bild som ordet lyser på oss. Och den som har fått litet älskar litet, säger Jesus. Ingen av oss har egentligen fått lite förlåtet, utan alla av oss har fått mycket förlåtet. Som nu tillhör Jesus och vandrar med honom, så har vi alla fått mycket förlåtet. Alla kanske inte ser att man har fått mycket förlåtet, och personligen så kanske man ibland dimmas för det här, va? Var och en, så att vi liksom tappar bort perspektivet på vi ser inte allting som vi är skyldiga Gud, men på alla våra synder är det egentligen dödsstraff. Det vill säga evig skilsmässa med Gud. På alla våra synder, allt stort som litet i tankevärd och handling. Men glädjebudskapet är att Jesus, han bar våra synder i sin kropp och tog vårt straff och försonade oss med Gud. Och att vi nu med, i trons gemenskap med Jesus får del av hans rättfärdighet, blir sedda genom honom, och hans blod renar oss från all synd när vi vandrar i hans underbara ljus. För i honom är vi både rättfärdiga, förlåtna och Guds barn. Och det där, på något sätt, när det går upp för oss och vi upplever Guds godhet och nåd och kärlek, då tänds det något i våra hjärtan. Och det är tacksamhetens kärlek. Och det behövs sannoliken i tider när det är svårt. För kärleken har ju sin sån natur att den ger inte upp. Den tänker inte att det är meningslöst. Jag menar, alla som har barn eller vill hjälpa någon tycker inte att det är meningslöst bara för att det är jobbigt. Det är alltid man tänker inte termen det är meningslöst, eller man räknar inte på att få en vinst av det, va? Utan det är meningsfullt, för kärleken tycker det är meningsfullt. Gud kunde ha skickat bort varenda människa, de vill ju inte ha med mig att göra. Men så gör inte Gud, för han är kärleken. Han sträcker ut sina händer genom Jesus i alla fall. Fast människor inte alltid tar emot. En del kommer inte ta emot. De kommer alltså välja sig själv i evig förtappelse. Men Gud sträcker ändå ut sina händer genom Jesus Kristus. För kärleken ger inte upp. Det står att kärleken tror allt, hoppas allt och uthärdar allt. Och det gör också att vi har sånt akut behov av att få på nytt fyllas av Guds kärlek. Så vi inte börjar kalkulera på om det är meningsfullt att sträcka ut sin hand mot människor eller inte. Med frälsningens budskap och annan hjälp och så. För det är meningsfullt. Kärleken räknar inte så. Så vi får gång på gång bli gripna att sträcka ut våra händer mot människor. Ja, hon har fått, han är så annorlunda. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Men det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Han hade gärna velat ge mycket förlåtelse åt Simon också naturligtvis. Om man bara hade sett sitt behov av det. Och vem du är, än är som lyssnar på det här, så var säker på att du är i samma skara som vi alla, nämligen att vi har syndat mot Gud. Och vi har möjlighet att genom att öppna våra liv för Jesus få både förlåtelse, rening och upprättelse på alla plan i våra liv. För det finns inget underbarare än det kvinnan fick höra: din tro har frälst dig, gå i frid. Eller som man sa vid ett annat tillfälle: var med gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Jag tror det var när hon bar in dem på bår och sänkte ner dem genom taket. Det är ganska sköna ord att få höra: var med gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Han låg där i ett hopplöst tillstånd och säkert var tyngd av skuld varför han hade hamnat i det här då, eländet. Sen var det en skön början. Och att öppna sig för Jesus är verkligen en skön början. Och inte bara början, utan det är livet självt att ha kontakt med honom. Allt tack går ju till Jesus, för det är han som frälser oss genom tron. Och tron är, som vi har sagt många gånger, ett verk av Gud. Ett verk av Jesus som är trons upphovsman och fullkomnare. Så det mirakel Gud gör när han genom Jesus föder oss på nytt till gemenskap med sig själv och kommer in genom den heliga ande i våra liv är helt och hållet ett verk av Gud. Men lika sant är att vi har nycklarna, och det är vi som öppnar och släpper in honom. Det är vi som gör oss mottagliga för att ta emot. Så det liksom sker ett möte mellan himmel och jord, mellan Jesus och dig och mig. Och om du finns som lyssnar på det här och känner att det här tog tag i mig, eller något annat jag har hört som talar om Jesus, så kan du vara säker på att Gud drar dig. För det är nämligen så att Jesus säger att ingen kan komma till mig om inte min fader i himmelen drar honom. Och jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Så att det är så att Jesus, han söker oss och drar oss först. Och sen får du och jag göra det som heter omvändelse, vända oss, öppna oss, ta emot av Jesus. Inte bara en gång, utan varje dag. Eftersom Jesus är källan av vatten och liv. Och vi människor har den ofördelaktiga situationen att vi har inte liv i oss själva. Men Jesus, men Gud har det och ger till oss varje dag. Med de enkla orden så slutar jag och ber en kort bön här för oss alla. Jag vill tacka dig, Jesus, för din godhet och din nåd. Och jag vill överlämna mig själv och alla oss som är här och de som lyssnar på detta i dina händer. Och jag tackar dig, Jesus, för att du söker oss och vill vara med oss. Och vill dela livet med oss och dela evigheten med oss. Och att vi får nåd här att öppna oss för dig och bli frälsta och födda på nytt och vandra med dig. Tack att du också ger oss nåd att följa dig på det sätt du leder oss var och en, genom ditt ord och genom din ande, Herre. Tack att vi får bygga våra liv, Herre, på ditt ord och vara trygga i en tid då sanningar och allting försöker smulas sönder. Vi prisar dig, Jesus, att du är vägen, sanningen och livet. Och att ingen kommer till Gud utom genom dig. Men vi tackar att din famn är en varm famn som är öppen för oss. Och att du gärna förlåter och hjälper på alla plan i våra liv. Tack att du är en god Gud som vill välsigna människor och hjälpa människor. Därför prisar vi och ärar dig för allt gott du gör mot oss. Allt gott du gör mot oss var och en, Jesus. Vi tackar dig, Fader i himmelen, för din omsorg och att vi får vara dina barn. Tack, Jesus, för att ditt blod renar oss från all synd och att du frälsar oss ifrån det onda, Herre. Vi tackar och prisar dig. I Jesu namn. Amen.